Så vi kan börja med att ha en bön. Himmelske far, vi vill tacka dig för att du vill vara här med oss. Så att vi kan få öppna ditt ord igen. Och vi kan få studera de här viktiga ämnena i profetiorna. Jag ber att din ande ska vara med oss här och göra ordet levande för oss. Hjälp oss att förstå det. Vi ber i Jesu namn. Amen. Antikrist del 1. Syftet är att Satan, vilddjuret och den falske profeten utgör en falsk treenighet som arbetar för att bedra hela världen. Vårt fokus är att vår enda säkerhet är att personligen känna Bibelns Gud. Så, jag brukar börja det här studiet med att berätta berättelsen om Troja. Det var så att i gamla grekisk historia så var det en grupp greker, eller några greker, som skulle erövra en stad som heter Troja. Hur många känner igen den berättelsen? Inte några. Och det var så i alla fall att grekerna, de åkte över och de försökte inta staden, men det gick inte. De lyckades inte inta staden. De försökte mycket, mycket länge. Till slut så kom de på en taktik. Att de skulle bygga en stor häst. Och en stor ihålig trähäst var det. Och de sa till trojanerna att vi kommer att åka hem härifrån. Och de lämnade den här stora hästen som en present till trojanerna. Och inuti den här hästen så hade det gömt sig grekiska soldater. Så trojanerna var jättelyckliga och glada. Och de tog in den här hästen innanför murarna. Och grekerna, de seglade iväg på sina skepp. En liten... Det såg ut som om de höll på att lämna. Men under natten så hoppade de här soldaterna ut. Och de dödade vakterna och öppnade porten. Och den grekiska armén kom tillbaka. Och sen så föll Troja på grund av det. Och vad kan man lära sig från det här? Jo, det som grekerna inte lyckades åstadkomma genom råstyrka, eller genom kraft, det lyckades de göra genom bedrägeri. I Uppenbarelseboken, kapitel 12 och vers 9, så står det att den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Så hur stor del av världen bedrar Satan? Hela världen, står det. Borde vi vara förvånade som kristna om vi tittar ut i vår värld och vi ser att nästan hela världen är bedragen utav Satan? Borde vi bli förvånade efter att ha läst den här texten? Nej. Den säger att Satan bedrar hela världen. Tolv och nio. Vi ska titta på det sätt som Satan använder sig främst av för att bedra människor. Och vi ska börja i Uppenbarelseboken kapitel 1. Hallå. Är kissen också med? Är katten också med? Vad bra. Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 4 och 5.
Jag var med er och frid ifrån honom som är och som var och som kom honom. Och från de 20 andra och framför hösten.
Ja, du kan läsa 5 också.
Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Den först födde från de döda och härskade över jordens gångar. Han som älskar oss och har köpt oss från våra synder med sitt blod.
Så från vem vill Johannes ge nåd och frid.
Från Jesus måste det vara.
Mm-hmm. Från Jesus i vers 5. Men det är faktiskt tre stycken. Är det inte det? Först står det, nåd och frid vare med er ifrån honom som är och som var och som kommer. Vem tror ni det är? Som är och som var och som kommer. Man kan ju tänka att det är Jesus, men det står senare i vers 5, och från Jesus. Så då kan det inte handla om Jesus i början där. Här har vi tre figurer. Vi har Gud Fadern, som jag tror det, den som är och som var och som kommer. Och sen och från de sju andarna. Vem är de sju andarna? Det stämmer. Det är symbol på den heliga anden. Ni ser i Jesaja 11, vers 1 och 2 så har ni en referens som visar det. De sju andarna betyder inte att anden är sju olika personer, men det betyder att han har sju olika, eller fullkomligt, han har olika uppgifter. Och i Jesaja 11 så står det om att han är nådens ande, han är kraftens ande, han är olika slags andar på det sättet. Så det är från Gud Fadern, det är från den heliga ande, och sedan så står det också från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Så här ser vi en bild på treenigheten som vi kallar den. Där vi har tre figurer som utgör gudomen. Och lägg märke till vad Satan gör för att bedra. I Uppenbarelseboken 16 och 13. Det står det, jag såg att det ur drakens skap och ur vilddjurets skap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. Hur många figurer ser vi här? Tre stycken också. Precis som Gud, Fadern, Sonen och den heliga ande är tre figurer, tre individer, tre personer, så har vi också tre individer i Satans allians. Vi har draken. Och vem är draken? Det är Satan. Vi har vilddjuret och den falske profeten. Och de här utgör en falsk treenighet. Och vi ska inte gå igenom alla de här verserna. Men ni ser på ert blad en jämförelse med de olika. Gud Fadern har en tron. Uppenbarelseboken 2:13 säger att Satan också har en tron. Gud Fadern tillbes. Det står i Uppenbarelseboken 13:4 att Satan också tillbes. Det står att Gud Fadern, han har en stad. Han har, och det är också en kvinna som staden representerar. Det sägs vara en brud. I Uppenbarelseboken 17 så har vi en annan kvinna som också sägs vara en stad. Gud Fadern, han har ett märke som han sätter i sina efterföljares panna. Och det har Satan också. Han har ett märke som han sätter i sina efterföljares panna. Gud Fadern skickar tre änglars budskap. Det vet vi om, eller hur, i Uppenbarelseboken 14. Men visste ni att Satan också har tre änglars budskap? Det står i Uppenbarelseboken 16, vers 13 och 14. Det står, jag såg att det ur drakens skap och ur vilddjurets skap och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken och beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktiga stora dag. Vad är en ondskefull ande? Med andra ord. De onda andarna. Mm. Vad är en ande för något? Eller en av de här onda andarna? Ni vet, det stod i Uppenbarelseboken 12 att Satan kastades ut tillsammans med sina änglar. Och vi förstår att de onda andarna är fallna änglar. Här har vi alltså tre orena andar som går ut till hela världen. Precis som Gud sände 3 änglar till hela världen, så sände Satan 3 fallna änglar till hela världen. Så ser ni, det som Gud gör, det kopierar Satan. För att försöka lura människor. I Uppenbarelseboken 2, vers 26-28. Eller 26-28, så står det att det är Jesus som talar. Han säger: den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Och han ska styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl. Så som jag har fått den makten av min fader, och jag ska ge honom morgonstjärnan. Så ser ni att Jesus har fått makt av sin fader. Om vi går till Uppenbarelseboken 13. Och vers 2. Så ska vi se vem Satan ger sin makt till.
Det är djuret som jag såg liknade en leopard. Och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.
Så draken är Satan. Vem ger Satan sin makt till? Till vilddjuret. Sant. Så ser ni här. Samma sak som Gudfadern gör, det gör Satan också. Låt oss titta på de här andra figurerna då. Jesus och vilddjuret. Finns det några paralleller däremellan? Vilddjuret kallas också för antikrist. Och det finns stora likheter. Matteus 3, vers 16. Ni vet, det står där att när Jesus började sin verksamhet genom att stiga upp ur vattnet. Eller hur? Han blev döpt och han kom upp ur vattnet, och då kom den heliga anden ner. Hur är det vilddjuret börjar sin verksamhet? I Uppenbarelseboken 13.
Stiger upp ur havet.
Så de börjar sin verksamhet på samma sätt. Låt oss titta på hur länge de håller på. Jesus, vi läser att han blev döpt. I Lukas 3:1 så står det att han blev döpt i det 15:e regeringsåret av kejsar Tiberius. Och om man räknar i Johannes så finns det 4 påsker som räknas upp i Johannes evangeliet. Så om du tar ifrån det 15:e regeringsåret, som är då år 27 efter Kristus. Och sen så går du, och det är på hösten kan man räkna ut. Om du går 4 påsker framåt, då har du hösten här, sen så blir det första påsken. Och sen så blir det andra påsken, tredje påsken. Och sen kommer den sista påsken när Jesus dog. Hans verksamhet är då ett halvår plus 3 år. 3,5 år. Hur är det med vilddjuret? Hur länge är han aktiv? Låt oss titta i kapitel 13 och vers 5.
Och det fick en mun som skröt och ledde och fick makten på 42 månader.
42 månader, hur många år är det? Precis. 42 månader är lika med 3,5 år. Så precis som Jesus verksamhet var 3,5 år, så var också vilddjurets verksamhet 3,5 år.
Det ena var bokstavlig år, det andra var symbolisk år.
Det är sant. Så det är symboliken här, så ser vi att han försöker kopiera Jesus. Dog och uppstod. Jesus dog och uppstod. Vilddjuret dog också och uppstod efter de här 3,5 åren. Det står i vers 3 att han hade ett dödligt sår, men det dödliga såret läktes. Så om man har ett dödligt sår så dör man, eller hur? Men om det läks så har man uppstått. Kommer tillbaka från de döda. Vad händer efter att Jesus har dött och uppstått? Jo, han får tillbedjan i Uppenbarelseboken 5. Kan man läsa det. Och efter att vilddjuret uppstår så börjar han tillbe eller tillbes. I vers 3 så läste vi att dess dödliga sår hade läkt, så hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Det står att Jesus sitter på faderns tron i Uppenbarelseboken 3:21. Jag kan läsa det. 3:21. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Så Jesus sitter på faderns tron. Men vilddjuret, vems tron sitter han på? Enligt 13 och vers 2.
Drakens
tron. Ser ni parallellerna? Hur är det med det sista då? Jo, det passar också. Yes, den helige andes uppgift var att förhärliga sin överordnade. Hej, hej. Välkommen. Ja, det är ingen fara. Du ska få en lapp här av oss. Ja. Allting som Gud gör härmar Satan, har vi sett. Och vi ser det i den helige ande också. Helige ande är den falske profeten. Och vi hinner inte gå igenom alla de här texterna, men det gör stora tecken och under. Den helige ande gjorde stora tecken och under. Falske profeten gör också stora tecken och under. Den helige ande leder människor till Jesus. Den helige ande förhärligar Jesus. Den falske profeten förhärligar vilddjuret. Tvingar människor att tillbe det första vilddjuret. Det är efter Jesus död och uppståndelse som den helige ande kommer i full styrka. Och det är efter vilddjurets död och uppståndelse som den falske profeten uppträder och gör och kommer i full styrka. Den helige ande ger andligt liv, och den falske profeten, det står också att han andades och gav liv. Det står att den helige ande får eld att falla från himlen. Ni kommer ihåg på pingstdagen så kom det som tungor av eld på deras huvuden. Och i Uppenbarelseboken 13 och 13 så står det att den falske profeten får eld att falla från himlen. Ni kommer ihåg på pingstdagen så gav den helige ande människor förmågan att tala andra språk. I Uppenbarelseboken 13 och vers 15 så står det att det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Symboliken är liknande. Och vi ser att den falske profeten försöker härma det som anden gör. Och det är helt enkelt för att bygga upp den här förståelsen att antikrist är inte en våldsam motståndare som går runt och demonstrerar och säger jag hatar Jesus. För det är många som tror det. De tror att det ska komma någon figur i sista tiden som ska styra och förtrycka alla som säger att de tror på Jesus. Det är inte alls den bilden som Bibeln ger. Utan den presenterar antikrist som en figur som utger sig för att vara Jesus. Som säger att det är, som låtsas och lurar människor till att tro att de ska följa, att de följer Jesus. Men när de i själva verket följer Satan. Följer en antikrist.
Så alltså att han får ju den här vilddjuret eller falska profeten, så får ju människorna att tro att de faktiskt följer, att de faktiskt gör rätt.
Precis.
De tror ju.
Precis. Helt rätt. De tror att de gör rätt.
Ja. Så endast då ifall man är riktigt påläst som man vet om man följer han rätt eller inte, eller vad?
Exakt. Och det är det, ja, helt riktigt, alltså vad vi tror kommer att påverka hur vi lever. Det är inte bara att säga att ja, så länge jag tror och litar på Jesus. Det är sant, men Jesus har sagt, han har bett oss att studera Bibeln. Han har gett oss Uppenbarelseboken för att varna oss. Så om vi säger, nej men bara jag litar på Jesus så behöver jag inte läsa Uppenbarelseboken. Nej, det är inte så. Om du litar på Jesus och älskar honom så kommer du göra som han säger. Det pratade vi om igår. Man kommer att vilja lära sig mer om Jesus. Man kommer att vilja studera det som Jesus har sagt. Och det är jätteviktigt. Avgörande för oss, för att vi inte ska bli bedragna. Jag kan säga så här, jag brukar säga så här efter det här, att känna till faktan om vem som är antikrist kommer inte i sig själv att rädda mig. Det är inte informationen om vem antikrist är som kommer att rädda mig. Utan i Johannes 17 vers 3 så står det att detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så det eviga livet är att känna Jesus. Men, och att känna till och hans ord. Men att känna till antikrists identitet hjälper oss att inte bli bedragen av honom. Så det finns en fiende som är ute efter oss och vi behöver vara medvetna om det. Om inte vi är intresserade av att veta vad fienden gör, vem kan vinna ett slag när de inte bryr sig om vad den andra fienden gör? Vi behöver veta om de här sakerna. Men vi är inte smarta nog för att kunna upptäcka de bedrägerier som Satan försöker få oss, fånga oss med. Det enda sättet som vi kan undvika dem på är genom att känna den sanne Jesus genom att studera hans ord. I Johannes 5 och 39 så säger Jesus att ni forskar i skrifterna för att ni tror att ni har evigt liv i dem. Men dessa är de som vittnar om mig. Så skriften vittnar om honom. Om vi vill lära känna Jesus så behöver vi studera Bibeln. Hela Bibeln. Inte bara vissa delar som vi tycker känns bra att läsa. Men allt. Speciellt också Uppenbarelseboken. Så jag säger den här appellen till slut. Som ni ser. Den personen jag studerar med. Sara eller vem det nu är. Jag önskar du att undvika att bli bedragen. Vår enda säkerhet är att göra Bibeln till vår tros enda rättesnöre. Det var ett fel, det ska inte vara ett frågetecken. Men det är vår enda säkerhet. Att grunda allt som vi tror på Bibeln. Och då ställer jag den frågan. Skulle du vilja säga till Jesus att jag är villig att överge allt som jag tror på som går i konflikt med ditt ord? Det här är ett val som jag tror är avgörande. Vill vi grunda vår tro på Bibeln så kommer vi inte att bli bedragna. Men om vi har andra grunder så kommer vi inte att kunna stå. Vårt hus kommer att falla sönder. Som Jesus berättar i liknelsen.